Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och nu skulle jag idag vilja tala lite om några tankar jag har om Jesus. Jag vet att förra gången jag spelade in någonting så sa jag några korta ord om att det är så väldigt viktigt att ha en egen och levande relation med Jesus Kristus. Att lära känna Jesus och ha en levande relation till honom. Jag tänkte att jag ska idag läsa lite ur Lukas evangelium om Jesus. Det finns mycket man kan lära sig där om hur det är när Jesus kommer in i en människas liv. Vi kan läsa där från början i Lukas om hur Jesus kom till jorden. Hur han föddes, hur han började. Han blev döpt av Johannes. Han, efter detta så blev han då frestad av djävulen. Han var ute i öknen och fick verkligen kämpa med frestelser. Men han vann seger ur detta och ur den här perioden i öknen så kom han med oerhörd kraft och makt tillbaka därifrån. Och han läser Jesaja i Nasarets synagoga och han säger som sant är att idag har detta skriftens ord blivit uppfyllt framför era ögon. Men det ville de ju inte naturligtvis höra på. Det trodde de inte. Och de blev vred på honom och försökte driva ut honom. Men han fortsätter och med andens kraft så kan de inte komma åt honom att göra någonting. De ville störta honom ut för branten på ett berg. De tyckte att han satte sig upp och gjorde någonting som en människa verkligen inte fick göra. Han kastar ut onda andar. Han börjar förkunna och ryktet går om honom. Han talar till folket från Simons båt och så kallar han Simon och så helar han en spetälsk. Jag tänkte att jag ska där i Lukas 5 läsa några versar om Jesus. Där står det i Lukas 5 och 17 så står det så här. Nu hände sig en dag då han undervisade folket att där satt några fariseer och laglärare. Sådana hade nämligen kommit dit från alla byar i Galileen och Judén och från Jerusalem. Och Herrens kraft verkade så att sjuka blev botade av honom. Då kom några män dit med en lam man som de bar på en säng och de försökte att komma in med honom för att lägga honom ner framför Jesus. Men då det för folkets skull icke kunde finna något annat sätt att komma in med honom steg de upp på taket och släppte honom tillika med sängen ner genom tegelbeläggningen mitt ibland dem framför Jesus. När han såg deras tro sade han, min vän, dina synder är dig förlåtna. Då började de skriftlärda och fariserna tänka så, vad är denne för en som talar så hädiska ord? Vem kan förlåta synder utom Gud alena? Men Jesus förnam deras tankar och svarade och sade till dem, vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättare att säga, dina synder är dig förlåtna, eller att säga, stå upp och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så säger jag dig, och härmed vände han sig till den lame, stå upp, tag din säng och gå hem. Då stod han strax upp i deras åsyn och tog sängen som han hade legat på och gick hem, prisande Gud. Och de greps alla av bestörtning och prisade Gud och de sa fulla av häpnad, vi har idag sett förunderliga ting. Jag tycker att man kan se här de som reagerar, de som protesterar emot vad Jesus gör. Det är ju de som är religiösa eliten, fariseerna, de som vi läste så fanns där fariseer och laglärare där. Och de tänkte så här, vi vet allt om detta med Gud. Vi vet hur det ska vara med allting. Och så kommer det någon och säger att jag förlåter dig dina synder. Dina synder är dig förlåtna. Det kan väl ingen människa göra, tänkte de. Och de ville inte att någonting skulle vara förändrat, utan de ansåg att de hade koll på det som hade med det andliga att göra. Och det skulle inte komma någon och förändra någonting här. Men Jesus själv var ju en förändring, verkligen. För nu var det någonting nytt som hade kommit. Jesus kom ju med himmelriket och han hade verkligen makt att förlåta synder här på jorden. Och det förstod inte de här människorna. Vi kan läsa vidare där i samma kapitel, att 27 versen: sedan begav han sig därifrån och han fick se en publikan vid namn Levi sitta vid tullhuset, och han sa till denne: följ mig. Då lämnade han allt och stod upp och följde honom. Levi, han var publikan. Publikaner var inte goda, gott sedda. De var illa sedda, man tyckte inte om dem. Men han sa: följ mig, till Levi. Och så står det att Levi gjorde i sitt hus ett stort gästabud för honom, och en stor hop publikaner och andra var bordsgäster där jämte dem. Och så står det i 30 versen: men fariseerna och särskilt de skriftlärde bland dem knorrade mot hans lärjungar och sa: hur kan ni äta och dricka med publikaner och syndare? Då svarade Jesus och sa till dem: det är icke det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare till bättring. Och så sa de till honom: Johannes lärjungar fastar ofta och håller böner, och sammalunda också fariseernas, men dina lärjungar äter och dricker. Och Jesus svarade dem: inte kan ni väl ålägga bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen ännu är hos dem. Men en annan tid ska komma, då när brudgummen tagits ifrån dem, då på den tiden skola de fasta. Här tyckte man att Jesus bröt emot mönstret. Hade han någonting med det andliga att göra, då skulle han väl dra sig undan alla dessa syndare och människor som var tveksamt att umgås med. De tyckte att han borde hålla sig för god för att umgås med sådana människor. Och han borde väl ändå fasta om han skulle visa sig riktigt from. Men Jesus hade ju inte kommit för det, utan han hade kommit för att kalla de som behövde frälsning. Och här såg han ju Levis hjärta. Han såg att han verkligen var redo att ta emot i sitt hjärta och förändras och bli en efterföljare åt honom. Och det var därför han kallade honom. Och så står det så här i 36 versen: han framställde också för dem denna liknelse: ingen river av en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal mantel. Om någon så gjorde skulle han inte allenas riva sönder den nya manteln, utan därtill kom att lappen från den nya manteln inte skulle passa till den gamla. Ej heller slår någon nytt vin i gamla skinnläglar. Om någon så gjorde skulle det nya vinet spränga sönder läglarna och vinet skulle spillas ut. Jämte det att läglarna fördärvades. Nej, nytt vin bör man slå i nya läglar. Och ingen som har druckit gammalt vin vill sen gärna hava nytt, ty han tycker att det gamla är bättre. Här handlar det om olika tider i frälsningshistorien. Och det går inte att applicera det ena på det andra, utan här kommer en helt ny tid när Jesus då kallar syndare. Han är barmhärtig och nåderik och vill verkligen nå ut med budskapet till alla, inte bara till den religiösa eliten. Och jag har tänkt på detta, att de som är värst motståndare mot Jesus, åtminstone på den här tiden, det är den religiösa eliten. Därför att de har då fastställt att så här och så här ska det gå till. Och så här ska man göra. På det här sättet ska man se ut. På det här sättet ska man agera. Och särskilt när det gäller sabbatsbudet. Vi ska komma till det i nästa kapitel. så menade man att man visste allt om det här. Och vi fortsätter där i 6:e kapitlet, därför där handlar det om en konfrontation när det gäller sabbatsbudet. Det står så här från 1:a versen, och det hände sig på en sabbat att han tog vägen genom ett sädesfält, och hans lärjungar ryckte av axeln och gnuggade sönder den med händerna och åt. Då sa några av fariseerna: hur kan ni göra vad som inte är lovligt att göra på sabbaten? Jesus svarade och sa det till dem: har ni inte läst om det som David gjorde när han själv och de som följde honom blev hungriga? Hur han då gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt, och jämväl gav åt dem som följde honom, fastän det ju inte är lovligt för andra än allenast för prästerna att äta sådant bröd. Och därefter sa han till dem: människosonen är herre över sabbaten. Här tar han ifrån dem den här uppfattningen att det eller detta får man inte göra på sabbaten. Därför att människosonen, alltså Jesus själv, är herre över sabbaten. Vad de inte förstod är att Jesus själv är vår sabbat. Han är ju den som har fullbordat allt, och vi kan inte lägga någonting till. Du vet att sabbaten är ju förknippad med att allt blev fullbordat. På 6 dagar fullbordade Gud sitt skapelseverk, och på 7:e dagen vilade han. 7:e dagen, det är sabbaten. Och det är för att påminna oss om att allt är fullbordat. Och så är det i frälsningsverket. Allt är fullbordat. Sabbatsbudet var ju inte till för att på något sätt tillfredsställa Gud, genom att vi är så noga med att hålla sabbaten som man ville göra det till. Man hade förändrat sabbatsbudet till att bli en slags... alltså man var väl med god avsikt så ville man fastställa vad är arbete och vad är inte arbete, för att människorna skulle veta. För det står ju det att på 6 dagar ska du utföra ditt arbete och så ska du vila på 7:e dagen. Så var ju det. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den, står det ju bland 10 Guds bud. Och det är klart att vi ska helga vilodagen, helga sabbatsdagen, till att ägna oss åt att komma ihåg Guds verk och vad han har gjort för oss. Men här hade man då gjort det till att bli såna lagar så det var nästan omöjligt att följa, och det blev en slags sätt för människorna att bevisa hur from man var, och att man ville genom att hålla sabbaten så skulle man göra Gud nöjd. Och då hade det blivit förändrat till att vara någonting som Gud aldrig hade avsett och menat. Och så står det så här, vi fortsätter där: på en annan sabbat hände sig att han gick in i synagogan och undervisade. Där var då en man vilkens högra hand var förvissnad, och de skriftlärde och fariseerna vaktade på honom för att se om han botade någon på sabbaten. De ville nämligen finna något att anklaga honom för. Men han förstod deras tankar och sa till mannen som hade den förvissnade handen: stå upp och träd fram. Då stod han upp och trädde fram. Sen sa Jesus till dem: jag vill göra er en fråga. Vilket dera är lovligt på sabbaten? Att göra vad gott är eller att göra vad ont är? Att rädda någons liv eller att förgöra det? Och han såg sig omkring på dem alla och sa till mannen: räck ut din hand. Och han gjorde så, och hans hand blev frisk igen. Men de blev så som ursinniga och talade med varandra om vad de skulle kunna företaga sig mot Jesus. Jag tänkte att de kunde bli såna fiender till Jesus för att han gjorde gott på en sabbat. Jesus gjorde gott alla dagar, men han gjorde, den här mannen träffade han på en sabbat och gjorde honom frisk. Därför att människosonen är herre över sabbaten. I Kolosserbrevet så står det så här: låt ingen döma er när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Låt ingen döma er när det gäller det. Jesus är vår sabbat, därför att vi behöver inte lägga någonting till det verk som han har gjort. Han har fullbordat det för oss, och vi behöver inte lägga till en massa lagar och förordningar. Och jag har tänkt på vad viktigt det är att inte vi blir religiösa. Därför att det är så väldigt lätt i varenda tid, varenda väckelse som har gått över den här jorden, så blir det ofta så att så småningom så stelnar den här relationen till Jesus. Och så finner man på något sätt en slags, man sätter sig till ro i en viss ordning som har då blivit i denna väckelse som har gått fram. Man kanske har blivit väckt över olika ting om hur man ska vara, hur man ska bete sig och göra. Men när relationen till Jesus stelnar, då blir det en religiös form istället. Och så blir det någonting helt annat än denna levande relation till Jesus. Och den religiösa formen, den blir så fast och omöjlig att vidga sig eller få plats med någonting ytterligare som Jesus gör. Därför Jesus är levande, Jesus är livet. Och när han går fram så sker det saker och ting. Det händer saker. Och det är ju inte meningen att vi då ska fastna i en religiös form och tycka att nu har vi uppfyllt allt. Nu uppfyller vi dessa regler och dessa former som vi har här. Och det är så Jesus vill ha det. Och så kallnar eller svalnar vår varma relation till Jesus. Och då blir vi istället religiösa. De religiösa var de som var värst fiender till Jesus. Därför de upplevde att han rubbade alla deras föreställningar och idéer. Och hur lätt är det inte att vi också i våra dagar fastnar i en religiös form. Vi tycker att vi har ju varit med om väckelse och vi vet hur allting ska se ut och hur det ska vara. Och ser det inte ut så, ja då fördömer vi det. Vi ska inte fördöma. Det står det att det inte ska. Han undervisar så småningom här i detta kapitel om. Han sätter sig ner och undervisar. Och Jesus kallar sina lärjungar efter det här till händelserna som jag nu har läst om. Så kallar han sina lärjungar. Och sen så står det att hon steg ner från berget, för han hade varit uppe på berget och bedit. Och så kallar han lärjungarna och sen stiger han ner på en jämn plats. Och där talar han. Och det han talar där, det liknar väldigt mycket bergspredikan i Matteus. Men jag vet inte om det är samma tillfälle. Men han säger väldigt mycket som liknar det som vi kan läsa om i bergspredikan. Vi kan läsa lite av hans undervisning där. Det står så här. Hans lärjungar var där och folk hade kommit överallt ifrån för att bli botade från sina sjukdomar. Och de som blev kvalda av orena andar blev också botade. Och så står det här, allt folket sökte att röra vid honom, till kraft gick ut ifrån honom och botade alla. Tänk vad Jesus hade. Han hade så mycket kraft så det var kraft bara att vara i närheten av honom eller att få röra vid honom. Och så säger han så här, i 20 versen, han lyfte upp sina ögon och såg på sina lärjungar och sa, saliga är ni som är fattiga, ty er hör Guds rike till. Saliga är ni som nu hungrar, ty ni ska bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ty ni ska le. Saliga är ni när människorna, för människosonens skull, hatar er och förskjuter och smädar er och kastar bort ett namn så som något ont. Alla de här tingen som han säger, det är väl ingen människa som tycker att det är saligt. Men han säger att ni är saliga. Så han vänder upp och ner på väldigt många begrepp. Och så står det, glädjens på den dagen, jag spring upp av fröjd, ty se er lön är stor i himmelen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Tänk att Jesus, han pekar fram emot det som är evigt bestående. Vad vi vinner när det gäller det eviga. Hela Jesu liv gick ju ut på att vinna för evigheten, inte för att vinna någon position eller någonting i här i världen. Nej, han hade himmelriket med sig. Så står det, men ve er ni som är rika, ty ni har fått ut er hungrad. Ve er som nu är mätta, ty ni ska hungra. Ve er som nu ler, ty ni ska sörja och gråta. Och ve er när alla människor talar väl om er. På samma sätt gjorde ju deras fäder i fråga om de falska profeterna. Tänk att så kan det ju vara när man har blivit en religiös etablerad församling eller verksamhet. Så verkar ju allting så lugnt och stilla och man får det ganska bra. Och kanske blir rent av ganska aktad av människorna för att de ser ju ens fromhet då. Så på något vis visar man upp sin fromhet. Tänk vad farligt att bli religiös. Nej, vi måste ha denna levande kontakt med Jesus själv. Så vi vågar att ta emot den smälek det innebär att höra till honom. Att vara med honom och att hävda det han säger. Till er som hör mig säger jag, älska era ovänner. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Tänk att ha ett sånt sinnelag. Det är bara Jesus som kan ge oss det och hjälpa oss med detta. Om någon slår dig på den ena kinden så håll också fram den andra åt honom. Och om någon tar manteln ifrån dig så förvägra honom inte heller livklädnaden. Ge åt var och en som ber dig och om någon tar ifrån dig vad som är ditt så kräv det inte igen. Så som ni vill att människorna ska göra mot er så ska ni också göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, vad tack kan ni få därför? Också syndare älskar ju dem av vilka de blir älskade. Och om ni gör gott mot dem som gör er gott, vad tack kan ni få därför? Också syndare gör ju detsamma. Och om ni lånar åt dem av vilka ni kan hoppas att själva få något, vad tack kan ni få därför? Också syndare lånar ju åt syndare för att få lika igen. Nej, älska era ovänner och gör gott och ge lån utan att hoppas på någon gengäld. Då ska er lön bli stor och då ska ni vara den högstes barn. Ty han är mild mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Vilken undervisning, hur en kristen ska vara. Och det här uppfyllde ju verkligen inte de här fariseerna och skriftlärde som ansåg sig vara experter på vad det andliga innebar. Nej, här var det någonting helt annat, en helt annat sinnelag. Och i 37 versen, döm inte så ska ni inte bli dömda. Fördöm inte så ska ni inte bli fördömda. Förlåt och er ska bli förlåtet. Given och er ska bli givet. Och ett gott mått välpackat, skakat och överflödande ska man ge er i skötet. Ty med det mått som ni mäter med ska också mätas åt er igen. Och han framställde också för dem denna liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Faller de inte då båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin mästare. När någon blir fullärd så blir han allenast sin mästare lik. Hur kommer det till att du ser grandet i din broders öga men inte blir varse bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder, broder, låt mig taga ut grandet i ditt öga, du som inte ser bjälken i ditt eget öga? Du skrymtare, ta först ut bjälken ur ditt eget öga. Därefter må du se till att du kan ta ut grandet i din broders öga. Och så kommer förklaringen, ty inte ett gott träd finns som bär dålig frukt. Och lika lite finns något dåligt träd som bär god frukt. Vart och ett träd kännes ju igen på sin frukt. Inte hämtar man väl fikon ifrån törnen, ej heller skördar man vindruvor av törnbuskar. En god människa bär ur sitt hjärtas goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär sitt onda förråd fram vad ont är, ty vad hennes hjärta är fullt av, det talar hennes mun. Vi stannar där för den här gången och vi får se om jag kanske kan fortsätta lite på den här tråden nästa vecka. Men jag hoppas att jag kunnat förmedla någonting av mina tankar den här gången, och jag önskar er alla som har lyssnat Guds välsignelse.